Seriepodden sponsras av 1X2.se.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillepodden, det lackar mot jul och det innebär julklappar i form av Raiolas hela stall med spelare som nu ska på olika sätt presenteras för klubbar runt om i Europa.
Ja, alltså, eller presenteras, han konstaterar hela tiden att det är väldigt många klubbar det rör sig om och så vidare. Jag vet, när han var ute här, och han är ju på någon sorts medieturné nu och åker runt och pratar med olika liksom långintervjuer, och det är ju då alla de här uppgifterna dyker upp om hans klienter, för det är ju många som rör på sig eller kan röra på sig, typ Erling Braut Haaland, Pogba och så vidare.
Jag ser framför mig Raiola som en sån jultomte som turnerar runt i olika köpcenter och så får sportchefer komma och sätta sig i knät på honom och berätta vad de önskar sig i julklapp ungefär. Frida, välkommen hit också från London.
Tack.
Inte så mycket England i de här ryktena som rör Haaland just nu då. Det är mycket Real Madrid, men några ord om Manchesterklubban har i alla fall nämnts när det kommer till Erling Braut.
Ja, jag satt och funderade precis nu, har han brittiskt medborgarskap i och med att han är född här? Det finns ju en möjlighet, tänker jag, att han skulle kunna ansöka om, eller att han skulle, jag vet
alltså,
inte. Han är ju född i Yorkshire.
Mm.
Som säkert de flesta vet.
Ligger i England.
Ja, det ligger i England. Men frågan är då om, för det finns ju vissa regler oftast kring dubbelt medborgarskap, att man måste ansöka på nytt när man är 21. Så det gäller väl i de flesta länderna, i alla fall i Sverige. Men han är ju inte så gammal heller, så att jag vet inte, det är värt att undersöka, känner jag ju, för att då slipper man ju allt det här med jobbvisum och sånt, som ju säkerligen inte hade varit något problem för honom i alla fall, men ändå.
Ja, det är väl om man räknas han som homegrown? Det gör han inte, va? Han lämnar väl för ung, eller?
Ja, jag antar att det har att göra med, ja men precis, jag tror inte att han gör det.
Fotbollsfostran är ju ja, i någon annanstans, liksom i det, Bryne och...
Ja, det handlar ju om...
vilken klubb.
Ja, precis. Mm. Men ja, jag vet ju att han har ett hjärta för Leeds. Det har jag ju pratat om.
Vad uppfriskande det skulle vara om allting slutar med att han väljer Leeds.
Det kommer det ju inte.
Det är klart det inte kommer att göra, men vad uppfriskande det hade varit. Vad pikt, kul.
Var väl ganska nära också för några år sedan. Kom det ju fram att han faktiskt kunde ha valt Leeds, med att de tackade nej eller någonting sånt. Ja. Det var ju inte så. Det tror jag de många, om man säger så.
Det är så den där klassiska Arsenal kunde värvat Messi-historien, va? De där som alltid dyker upp.
Så där är det ju alltid liksom.
Eller nej, Wenger skulle kunna ha värvat en spelare.
Ja,
den
precis.
Har man nog hört.
Wenger har värvat en spelare förut.
Men gånger.
Alla har ju varit där och liksom hört sig få. Det var alltså med de kontaktnäten som ligger ute, minst när Ödegård, när han skulle lämna, vilken klubb var han spelade för?
Strömsgodset.
Och åkte på liksom en turné runt för bland alla de största klubbarna i Europa och var så här, hej hej! Och han landade till slut i Real Madrid då. Men
det är ju det Mino gör nu, för att det blir svårt för Erling att åka runt. Alltså det blir ju lite konstigt när han spelar för Dortmund och de har mycket att göra liksom i ligan. Men det spännande där är väl just att nu har det är ju inte bara från Raiola det har kommit uttalande, utan det var väl nu i helgen som Dortmund-bossen då, Watzke, Hans Joachim, bara konstaterat, ja men såklart det finns massa intresse för Haaland, speciellt från Real Madrid. Jag skulle kunna nämna 25 klubbar till, men Real Madrid vet jag. Och det har ju fått de spanska pressen att gå igång naturligtvis på att nu verkar de faktiskt ha Mbappé, Haaland, alltså både och i siktet. Sen är det ju också samtidigt diskussionen, för Raiola var ju ganska kort därefter, jag tror var nederländsk tv, där han sa där att ja men vi har inte bestämt att Haaland lämnar i sommar. Han kan mycket väl vara kvar ett år till i Dortmund. Om det skulle ske, för det sägs ju nu också att de ska ha någon form av möte, man ska ställa ett ultimatum, nu får du bestämma dig. Kommer du gå i sommar eller kommer du fortsätta spela här ett år till? Kommer den här klausulen aktiveras och så vidare och så vidare. Om det skulle skjutas upp ett år, då sitter ju Real Madrid i en betydligt bättre förhandlingssitt, för då handlar det inte om samma transfersummer. Man kan finansiera på ett annat sätt, på att du har hela Kylian Mbappé-historien det här året. Det blir enklare att, jag vill skyffla ut är väl fel ord, men Karim Benzema har ju åtminstone ett år till. Och om både Haaland och Mbappé skulle komma in, så ja, då måste ju nästan Benzema flytta på sig. Och det hade ju varit nästan lite sorgligt faktiskt, sett i vad han har gjort för klubben på sista tiden. Så att för Real Madrid skulle sitta de säkert och hoppas att Haaland väljer att stanna ett år till. Men det är nog andra klubbar som snarare vill se honom flytta den här sommaren. Och då inte till Real Madrid utan till dem istället.
Mm. Benzema till Arsenal. Nu då? Så skriver Marcus Wilhelmsen på Twitter. Det är väl det som det är väl det som händer då. Eftersom Aubameyang ryktas iväg till bland annat Juventus.
Ja, alltså nu när Aubameyang är i rakt ner bland fiskpinnarna i Arsenal, så är det såklart först Barcelona kopplar sig slentrianmässigt ihop med honom. Och nu var det ju Juventus såklart. Men Juventus vill ju ha varje forward som har någon form av CV som går att få någorlunda billigt i det här fönstret. Så vi får väl se vad det leder till. Det sägs väl att det är Aubameyang, Icardi, Cavani, Martial på den där önskelistan. Och spontana känslor att det kommer sluta med Icardi, för någon gång måste ju det här ske. Men jag vet inte, det där är väl bara Italien det pratas om. Jag vet inte om det Juventus har dykt upp i brittisk press eller Frida.
Nej, faktiskt inte. Det är ju fortfarande Spaniens spåret där med, ja, att han inte kan spela för Barcelona för att han har lovat sin farfar eller vad det är, att han ska representera Real Madrid, ja, i så fall. Och så finns det, det är den haken liksom som gör att vissa tror att den här flytten då till Barcelona är rent av omöjlig av den typen av skäl. Mm. Men nej, inget Italien än så länge vad jag har sett, men det är väl klart att man börjar förstå nu att Aubameyang, att han inte har någon framtid i Arsenal. Inte om han är nere och tränar med B-lag och sådär. Då känner man att han nog har gjort sitt. Men å andra sidan så antar väl att Arsenal också vill få igenom den här flytten redan nu i januari. För att är han kvar så riskerar man att få en sån där Mesut Özil-situation där det kanske inte är så jättetrevligt att ha spelare som vantrivs och känner sig illa behandlade. Så att de vill säkert också lösa detta så snabbt som möjligt.
Barcelona, eller vad säger jag, inte Barcelona, Juventus har ju en hel rad anfallare på önskelistan. Icardi, Cavani, Martial, är några som har nämnts förutom Aubameyang.
Som sagt, det blir ju Icardi säkert. Det måste ske nu. Alltså, ja. det är för mycket tjat om Icardi till Juventus varje fönster nu. Mm. Det är så uppenbart att de vill liksom hitta varann på ett eller annat sätt.
Ja, och han har ju då återförenats med sin sportchef igen. med sin fru. Det var
ut någon obehaglig bild här.
Ja, det var
det. Det var lite så soft porn över det.
Ja, det var lite mjukporr på Instagram där, för att bedyra sin kärlek.
Men inte första gången det har dykt upp.
Nej, det här är ju lite så som de jobbar som tag-team i fotbollseuropa. Och det kan ju betyda då att det kan vara en flytt på väg tillbaka, eller bara att man vill ha lite uppmärksamhet när man bränner öppna lägen, som Icardi också gjorde i helgen.
Jag tror att det är uppmärksamhetsfrågan här. Vi ska nog inte försöka hitta något tecken i den här sensuella bilden på att han vill till Juventus. Det blir nog svårt att leta. Ja, bilden var svartvit. Om det är den jag tänker på.
Ja. Vi går vidare därifrån då, och tillbaks till mer Raiola, för att det inte bara Haaland som han då har dinglat framför ögonen på en rad olika sportchefer, även Matthijs de Ligt. Han är redo för nästa utmaning, säger Raiola, och nämner då Madrid, Barcelona och PSG som potentiella anhalter. Ja,
vi ska väl slänga in lite Premier League-klubbar där också.
Det kan vi säkert göra.
Jag tror att de lagen namedroppades nog likt han namedroppade lag till liksom Haaland, där han sen fick liksom rätta sig själv i sociala medier. Han sa att det är klart 15 största klubbarna i Europa och inte bara de här fyra. som är aktuell och han kan stanna i Dortmund. Men De Ligt är ju intressant att han så tydligt går ut och säger att Matthijs De Ligt är redo för en större utmaning och nästa steg. Att man inte ser en framtid i Juventus, att han ska liksom axla
har han inte så mycket, har han inte så mycket betalt? Han är ju världens bäst betalda försvarare.
Ja, just det, Rydiger har inte blivit det än.
Nej, det är, vilket ju, alltså sett till, man tyckte inte att det var konstigt när han anlände till Juventus, för att då hade han ju hela det här ryktet och han var på gång och han skulle utvecklas ännu mer. Men det där, den där utvecklingen har ju stagnerat lite grann. Så att med det i åtanke så kan man ju tycka att den här lönen han har, den är ju väldigt hög, och Juventus vill ju göra sig av med höga löneposter. Det har de ju hållit på med ett bra tag nu. Så att...
Ja, det är ju dock är det en prestigeförlust att tappa De Ligt, men det beror på vad de skulle kunna få betalt för honom idag, för han är fortfarande inte lastgammal på något sätt. Det är en mittback, vi vet att de går, vi vet att han har ledaregenskaper och så vidare. Barcelona, om de hade haft råd, hade ju varit ruskigt intresserade, men jag tror inte att det riktigt är möjligt med tanke på deras prioriteringar i det här fönstret. PSG, så ja, då måste ju någon bort i princip, men det är väl att de liksom ger upp det här Ramos-projektet som de erkänt inte riktigt gott som planerat, med tanke på att han mest bara varit skadad och brandat sig själv sedan han kom dit.
Hur gammal är han nu igen?
Vad är det likt?
Är 22?
Ja, det är inte så mycket mer.
22, 23, 24, han är ju inte mer än det i alla fall.
Ja, det är ju faktiskt helt ofattbart att man sitter och säger att han har stagnerat i utvecklingen, vilket han ju har, men att han är ju också 22 år gammal. Han ska ju inte pika riktigt än i karriären.
Ja, han är bara 22 fortfarande.
Han fyllde 22 i augusti. Så att,
ja, 99?
Ja.
Jag tänkte att han var 99. Mm.
Ja. Så att, ja. Nej, men där kan man ju definitivt se, Chelsea behöver mittbackar, och om det är någonting vi vet om Chelsea är att om de behöver något och vill ha något så brukar de se till att det blir så. De är nästan läskigt effektiva i att förse sig med det de behöver, och jag ser definitivt att Chelsea behöver en Matthijs De Ligt i framtiden, för att, men att Thiago Silva har inte mer än en säsong kanske kvar i kroppen, Rydiger försvinner, Christensen absolut, men är han verkligen den chefen som de behöver?
De hoppas ju att han ska vara det, ju.
De hoppas ju att han ska vara det, men
har ju varit efter Koundé väldigt länge och var väl hyfsat nära ändå att få honom, men prislappen pressades upp för mycket för att de tyckte att det skulle vara värt det. Det är i alla fall så jag har förstått, eller att det var det som skedde. Men Matthijs De Ligt och Koundé, om man ska välja en av dem, vem går man för då?
Alltså,
jag hade nog ändå gått för Koundé.
I en trebackslinje, absolut. Skulle jag nog också gå för Koundé. Han har vissa egenskaper som är ganska unika, som liksom mittback med sin speed. Jag vet inte om ni har sett det där målet han gjorde mot Barcelona för Sevilla, när han liksom på så här messieskt vis bara springer och bara dribblar alla och sen liksom gör mål på ett friläge. Vilken mittback gör det? Han har ju varit bra den här säsongen också. Där ska det ju vara då, om man går in på det du nämnde där, Frida, att de gick ju upp då och trissade upp det till utköpsklausulen sista timmarna med typ 20 miljoner euro eller vad det var. Nu sägs det ju i Spanien att Sevilla ska vara mer öppna för att förhandla det här fönstret, att de nu är redo att liksom sänka värderingen till den liksom summan som Chelsea ändå var typ överens om tidigare, så att de verkar ändå vilja sälja nu, eller Koundé vill ju till Chelsea fortfarande.
Problemet är ju att alla vet att Chelsea har pengar. Det är ju där det stora problemet ligger för de här klubbarna, att andra klubbar såklart försöker pressa upp priserna om de känner att de inte måste släppa en spelare, och då hamnar man ju oftast i sådana situationer.
Sen är ju Sevilla ett läge där man slåss, man ligger tvåa i ligan, är de enda som egentligen har något form av häng på Real Madrid. Nu gick ju Champions League-spelet katastrofalt för dem. Tycker det är ett faktiskt större fiasko att Sevilla åker ur den gruppen de åkte ur när Barcelona lyckas åka ur, sett till alltså sportsliga förutsättningar i gruppspelet, för att Sevilla ska gå vidare från den gruppen. Det är otroligt, otroligt underbetyg att de inte lyckas göra det. Det borde ju också locka Koundé att han ändå vill spela en Champions League-vår istället. Och som sagt, att han vill till Chelsea är ju allmänt vedertaget. Det ska väl till och med finnas en deal klar väl när liksom övergången sker, om de kommer överens om en transfersumma.
Men jag vet ju vem psyk föredrar av Matthijs De Ligt och kunde. För jag menar, Delisha är ju trots allt 10 cm längre eller någonting sånt.
Ja, så är det.
Du gillar ju inte riktigt korta Nej. Spelare. Eller är det bara målvakter?
Målvakter och mittbackar, där har jag längdkrav. Mattias Delikt är väl en hyfsat reslig mittbacken, är väl 1,90 ungefär. Kondé, ja, som sagt, någon decimeter kortare.
Alltså, han har en fantastisk spänst, Kondé, men det gör ingenting i Patrik Syks bok, Josef.
Det är inte riktigt, alltså, det, allt handlar inte om spänsten.
Jag tänkte precis säga att det märks inte att Kondé är lite kortare. Jag tror inte ens att jag förstod det förrän jag läste det någonstans. Mm. Just för att han känns ändå reslig, att han kan lura ögat, så att säga.
Ja, men man vill ju ha en lång mittback med bra spänst. Då är man ju överlägsen. Det är ju det.
Ja, det är
alltså spänst kan man säkert träna, men längd kan du ju liksom inte träna dig till.
Det, nej, men hittar du den spelaren då? Och så hör av dig till Chelsea.
Ja.
Men alltså, är det helt otänkbart att de kan gå för båda?
Det finns,
nej,
också fler.
Jag skulle
kasta in ett par andra namn som också nämns i sammanhangen, även om det är mest lösa rykten, och det är andra spelare som mittbackar som sägs vara på väg att lämna, i alla fall intresserade av att lämna. Den ena är Kimpembe i PSG, som ju Tuchel har haft tidigare, nämns i konversationen, och en tredje faktiskt, Süle i Bayern München, som är as good as gone. På tal om stora, långa mittbackar,
alltså, Syle in treback, jag vet inte.
Nej, det, jag tror inte heller på det. Det är bara ytterligare en mittback som sägs kunna röra på sig.
Det dök upp lite uppgifter i Frankrike här om att Chelsea ändå ska ha tidigare lagt ett bud på Marquinhos på typ 85 miljoner euro som PSG sagt nej till. Det hade varit en mittback som hade varit ganska
Marquinhos är bra.
Ruskigt bra mittback.
Chelsea, så fort man tror att de är klara i transferfönstret, så dyker det alltid upp nya rykten. Så att om det är någon klubb som ska ösa pengar på det sättet, då tror jag ju definitivt att det är dem. Och plocka in liksom mittbackar med hög status i ett och samma transferfönster. Det är nästan bara dem som kan göra en sån sak.
Mm. Ja, men de brukar vara bra på att täppa till sina hål, så att säga, i den där truppen. Det brukar inte, förutom transferförbudet de hade då, så brukar det inte dröja så speciellt länge om det finns ett uppenbart behov förrän det är löst, helt enkelt. Till skillnad från en del andra klubbar med mycket pengar som har svårare att helt enkelt hitta rätt spelare för uppgiften. Chelsea agerar lite mer resolut. Och...
Tänker du möjligtvis på en defensiv mittfältare i en viss liksom mer nordligt liggande engelsk klubb?
Ja, men det finns ju ganska många exempel. Vi har ju pratat om med Manchester United, vi har pratat om Arsenal. Det är klart att det finns två klubbar som har förspänt på ett annat sätt, och det är City och Chelsea. Behöver kanske inte förhålla sig på samma sätt till ekonomiska förutsättningar. Så.
En sista sak på Chelsea bara. Alltså, just alltså, i mittbacksväg så hade det ju varit ett tapp för dem att tappa Rydiger med tanke på hur hans säsong har sett ut. Sen samtidigt så tror jag inte att de räknade med att Chalobah skulle se så fin ut som han har gjort.
Nej.
Så att de är ju helt otroliga egentligen, för att de släpper två akademispelare med lovande framtid, och sen så får de in, eller så plockar de bara fram en ny och använder den, så att det känns som att det är en ständig tillväxt på spelare.
Ja, men förutom att de har, och det är ju också den akademin som finansierar det övriga, ska sägas till väldigt stor del. Det är ju inte så att Abramovic pumpar in miljarder i det här projektet längre, som man gjorde en gång i tiden.
De har ju blivit självförsörjande. Det är ju det. Alltså,
de säljer väldigt bra.
De säljer väldigt bra. Men det är också så här att de kan också ta risker tack vare att de har... Det är framförallt det som är den stora skillnaden. De är självförsörjande, men de kan också ta en risk i en sån här pandemisäsong när väldigt mycket är oklart. Därför att de vet att de kommer inte gå omkull. Det finns kapital om det skulle skita sig, vilket gör att de kan ta en chans på ett sätt och ta en risk på ett sätt som andra klubbar inte kan göra. Och även om de är självförsörjande, så är det ju den tryggheten som gör att de kanske kan agera på ett sätt som många andra klubbar inte gör. Men den där akademin är ju inte bara en kassako, det är ju faktiskt så att den levererar, precis som du säger, spelare till A-truppen och som visar sig och utvecklar sig till startspelare och nyckelspelare för det där laget, i Mason Mount och i Reece James och så vidare, som vi har sett de senaste säsongerna. Det är ju det är en otrolig akademi de har.
Marina Granovskaya, det är min förebild i livet. Cool kvinna.
Hon vet vad hon håller på med, det kan man säga.
Ja, det gör hon. Milinkovic-Savic är en spelare som har ryktats till Chelsea under säsongerna, inte så mycket längre kanske. Kan sälja som Lazio.
Har vi inte pratat om honom i 3 år?
Jo, det är precis det vi har gjort.
Det är dags att tina upp honom igen. Det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan han var klar för United varannan vecka liksom, för en miljard.
Ja, just det. Åh, vad tröttsamt det var.
Skulle hela tiden. Nu ska han ju till United igen, sägs det ju. Ja. Men det här är ju ändå ganska anmärkningsvärda uppgifter som har kommit från Rom-baserade Il Messaggero, som skriver där att det ska ha helt skurit sig mellan Sergej och tränaren då, Maurizio Sarri. Man har en liksom Sarri.
Och skär det sig med Sarri, ja, då är det ju kört.
Och Sarri tycker ju att Savic då är arrogant. Att det är det som är problemet liksom. Det var någonting i samband med någon form av, jag vet inte om det var julmiddag eller vad det var nu också, och så vidare. Och att man då ska vara redo att sälja. Lotito har redan varit ute och försökt pusha upp det här priset också med att konstatera att ja, vi tackade ju nej till 140 miljoner euro när det senast begav sig. Nu kan han få för rea priset 85 istället. Det är ju en fruktansvärt bra mittfältare. Sen är så här, alltså Uniteds fall, om de skulle gå för honom, så är det ju helt uppenbart att det är en ren ersättare till Paul Pogba.
Ja.
På alla sätt och vis, i spelstil, liksom kvaliteter, spets. Det är liksom en fysiskt stark mittfältare som också har liksom otroliga offensiva egenskaper. Man kan inte riktigt kalla det liksom offensiv tvåväg, skulle jag nästan kalla dem. Jag förstår om det kommer ganska mycket intresse för honom, och jag tycker det kanske börjar bli rätt läge, kanske lite sent till och med för den flytten. Och jag tror inte de får 85 miljoner euro för honom, men det ska bli väldigt spännande att se vilka klubbar det är som kan vara aktuella, och om det sker något i januari om man verkligen vill dra. Kan också tänka mig att det här kommer sluta i någon form av låne-köp-option-lösning, bara för att få, liksom, få det på bordet ifall det verkligen har skurit sig med Sarri. Men då kanske man tar ut saker i förskott lite här också. Men en intressant mittfältare som vi slänger in i mixen inför att fönstret öppnar, tycker jag.
Absolut, men det vi gillar våra gamla favoriter.
Ja, men han kommer ju vara klar för United igen.
Ja, alltså flera gånger.
Ja.
Det är ju främst United det pratas om nu.
Ja, såklart det.
Ferran Torres vill uppenbarligen bort från Manchester City. Han är trött på Pep Roulette. Fortsätter förhandla då med Barcelona, som har Hakim Ziyech som sin backupplan. För nu är det ju lite tunt på grund av covid i Chelsea. Annars så har de ett överflöd på just de positionerna. Och rätt bud på Ziyech, så kan de nog tänka sig att finansiera något annat, typ en mittback.
Ja, blev lite förvånad då när jag såg att det var Ziyech som ryktades bort. Jo, för att Ziyech har ju inte riktigt levererat så som man kanske hade hoppats. Framförallt slutprodukten har ju saknats en del. Och han har varit ojämn. Nu vet jag ju att han har haft problem med en del skador och sådär, men som har gjort att hans karriär har blivit lite hackig i Chelsea. Men han har ganska svårt att leverera på en någorlunda jämn nivå vecka ut och vecka in, även om man ständigt visar fina tendenser. Men man kanske ser sig om för att försöka hitta en köpare till honom. Jag vet inte, jag känner ju att det är betydligt mer troligt att Ferran Torres lämnar Man City, och det tror jag kommer ske också, än att Ziyech skulle lämna. Men det är bara en känsla jag har just nu.
Det känns, alltså det är ju Ziyech inte den enda Chelsea-anfallaren som har kopplats med Barca. Det ser ut som att man har tittat på Timo Werner, det ser ut som att man har tittat på Christian Pulisic och så vidare också. Men allting tyder ju på, alla rapporter säger ju att prioritet för Xavi är nummer 1, Ferran Torres. Nummer 2, en central forward. Man startade ju med 22-årige Jutgla på topp mot Elche här nu. Så pass långt ner i frysboxen, Luke de Jong för övrigt, att man tar in en helt oprövad yngling istället på topp. Och de har ju ett brist på yttrar, för Ousmane Dembélé är ju skadad hälften av tiden. De spelar med många unga spelare, vad heter han, Ezrael, vad heter, som har fått spela massa. Och de är ju liksom på nivån att de måste börja mixtra och trixa, för att de får inte spela med fler än, nu vet jag inte exakt om det var 3 eller 4, men det är ett antal B-lagsspelare du får ha i en A-startelva innan du liksom måste i princip lämna VO. Så att Barcelona är på den nivån med att Xavi har så lite tillit till så många i A-truppen att det är så många från B-laget och från laget som spelar i tredje divisionen som plockas upp. Och gör det bra, ska sägas också, utifrån förutsättningarna.
Men att, ja. att släppa Ferran Torres, alltså från, om man ser ur Man Citys synvinkel, det är ju inte dumt att köpa in en spelare för, vad kostade han, runt 20 miljoner pund. Och sen sälja honom för det dubbla, för det lär väl bli en sån summa ändå. Och kan Barcelona betala det, inklusive lön?
Alltså det som sägs är ju att City kommer ju inte rucka på den värderingen att de vill ha en 500 miljoner för honom. Som är dubbla. De köpte honom för rea pris från Valencia, ska också säga. Så jag är nästan förvånad att de är
smart redos. Smart värvning.
Otroligt bra värvning. Utnyttjade ett misskött Valencia till max där, kan man väl säga. Jag är förvånad att de kräver så lite, nästan. Alltså sett i den kvalitet och liksom åldern och så vidare. Men den ska de inte rucka på prislappen. Däremot så ska City enligt uppgift vara villiga att förhandla hur, var, när och varför den här summan ska betalas. Och det är det som på något sätt kan få Barcelona att på något sätt mixtra med liksom, alltså lägga lite månatliga avbetalningar där och någon liksom option här och lite sånt. Och på något sätt ändå dra den här värvningen i hamn, för Barcelonas absolut största problem är ju lönekontot. Det är inte liksom skattkistan för att värva spelare.
De får ge honom ett långt kontrakt, för det är väl ofta så man gör. Alltså, om man har kontrakt på 5 år så avskrivs ju summan över 5 år. Mm. Det är väl kanske det enklaste då.
Transfersumman blir ju så oavsett. Men sen är det ju också att de lär ju också förhandla fram ett kontrakt där hans lön ökar med åren också. För det gör de, försöker de göra nu med Gavi, som gjorde succé här mot Elche senast, 17-åringen. Som ju gjorde debut i landslaget här också, när han plockades in med typ 2A, liksom 2A-matcher i klubblaget och plockades in i A-landslaget och fick starta. Han var ju strålande senast. Nu vill man ju förlänga med honom och sätta en ny klausul och så vidare. Och där pratas det också om ett 5-årskontrakt med liksom en ökad lön, liksom så här stegvis ökande lön. Och det lär ju vara något liknande på Ferran Torres. Jag tycker att jag tror också att den här övergången blir av på ett eller annat sätt, för jag tycker den känns otroligt klockren för alla parter. Barcelona värvar inte bara en quick fix som löser sina problem här och nu, utan de värvar en spelare man faktiskt kan bygga någonting på inför fortsättningen, och som vill vara en del av det här Barcelona, som vill vara en del av Xavis projekt. City går dubbelt upp och Ferran Torres får en flytt.
Jag trodde att jag skulle svimma när jag såg att Ferran Torres är född 2000. Han är inte ens 90-talist. Han föddes år 2000. Helt otroligt.
Du kommer svimma ännu mer när du ser många andra namn vi pratar om i sånt
fall. Ja, just att man har lyckats ändå etablera sig i Premier League, får man ju säga. Han hade ju ändå en fin säsong förra året. Man kan inte riktigt fatta att man kan vara så ung och göra det. Men det är väl klart, det finns ju många exempel i Premier League numera. Men ja, det är väl jag som börjar bli gammal antagligen.
Jag känner igen den känslan, Frida, så att det förstår precis.
Är du äldre än mig?
Så ja, jag exakt. Men vad heter det? I alla fall så, nej, men jag tycker inte han har nått upp till Valencia-nivåerna i City igen heller. Och jag tror att alltså, som ytter i Barcelona, det kan vara en supersuccé att plocka in honom. Och om det går att lösa ekonomiskt, så jag förstår ju prioriteringen, kör. Sen behöver de fortfarande en central forward också. Då är det väl Cavani man kommer jaga. Men får vi se om Cavani vill lämna United eller inte redan nu i vinter. Och hur sugna United är på att göra sig av med honom. Men det är väl han som ska vara då första valet att få in då centralt på topp. Och det tycker jag väl också är rimligt sett i kvaliteterna han har fortfarande trots åldern. That's the wrong
information. Siljepodden sponsras den här veckan utav 1X2.se och med som vanligt då, min nya radarpartner här, Andreas Nord från 1X2. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Har vi njutit lite fotboll här i helgen, även om det blev en del inställt. Men annars är det bra med mig. Hur är det själv, Patrik?
Jo då, det lackar mot jul så att säga. Vi får ju passa på att tipsa då om tävlingen som vi har, som rullar på då med Sportbladet och 1X2.se.
Ja, men precis. Man kan alltså vinna den här drömresan fortfarande värd 10 000 kronor. Man behöver ju bara gå in på vår hemsida 1X2.se och gissa resultatet i 3 matcher, besvara en utslagsfråga, så har man chans att tävla om den. Så kan man åka ut någonstans i världen och kika på lite fotboll.
Just det. Och dessutom så vill du tipsa någonting annat här till, till jul, va?
Ja, men precis. Vi på 1X2 har ju en Twitch-kanal där vi sänder live flera gånger i veckan. Alltså på twitch.tv/1X2SE. Och den 23 december med start 19.00 kommer vi köra en liten uppesittarkväll. Där kommer vi dela med oss av speltips, köra tävlingar och dela ut en hel del schyssta priser. Så det får ni inte missa.
Nej, in på 1X2.se, kolla in Twitch-sändningen och tävlingen. That's the wrong information. Tottenham, Frida, ja, gjorde ju en bra match i helgen och uppges då intresserad av att förstärka det här laget ännu mer. Nu har Conte kommit in och han vill ju såklart spela fotboll på sitt sätt, och Conte är ju också en spelare, eller en tränare som ställer krav på klubbledningen att investera i hans modell och hans idéer. En av spelarna som har nämnts är Clément Longley från Barcelona, och Arturo Vidal enligt italienska uppgifter. Alltså, det kittlar ju att se Arturo Vidal i Premier League, det,
ja,
gör det.
Man vill ju det.
Ja, det känns väl inte. Jag känner ju att Longley-ryktet är väl lite mer troligt kanske, mm, i det här fallet. Han ryktades ju lite grann, eller lite löst i Tottenham i somras, Longley. Men ska jag tacka nej då? Och jag tror att mycket av det hade att göra med att det var Nuno som var tränare, Espirito Santo. Mm. Antonio Conte drar ju en helt annan typ av spelare till sig. Och det verkar som att det är det som gör att det här intresset då har väckts, säger man, till slut av Longley. Och det känns väl inte som att hans situation är så där jättebra i Spanien, särskilt inte efter att han gjorde det stora, ödesdigra misstaget som absolut inte får göra om man spelar i en spansk klubb, och alltså skratta efter slutsignal efter att man har åkt ut Champions League. Det verkar som att det är dödssynden nummer ett.
Så kan att, man ju inte göra. Nej, så kan man ju inte.
Lex Eden Hazard.
Sen har ju Tottenham haft lite mittbacksproblem ändå efter att Christian Romero skadades. Nu ska väl han ändå vara tillbaka i januari, februari, men vi vet ju att det kan ta lite tid. Bara för att man säger att man är tillbaka i träning då, så kan det ju ta tid innan man är redo för att spela. Så att det finns ju ett behov eller en lucka att fylla där i försvaret. Så att, ja, varför inte?
Alltså, jag är väl lite tveksam till Longleys kvalitet här och nu. Han har ju gått ner sig ganska rejält i Barcelona, men sen är ju frågan om det är en miljöfråga eller om det är en spelarfråga i det här sammanhanget. Han har ju startat sporadiskt, har väl blivit av med sin plats till Araujo, kan man väl säga egentligen, den här självklara startplatsen hade tidigare, och varit svajig i många matcher. Men vem vet, alltså ett miljöombyte, han borde ju inte kosta allt för mycket att lösa, men Barcelona vill frigöra kapital. Kanske kan funka att han får en ny start i Tottenham. Sen lockar jag Arturo Vidal mer. Men det är ju bara för att man vill se Arturo Vidal i Premier League. Och att man kan se det på att Conte vill bara snabbt få in en till kropp till inne i mittfältet. Kortsiktig lösning, men du vet exakt vad du får. Du får en spelare som, ja, man aldrig vet vad man får på planen. Det är exakt det du kommer få. Ja,
det gick jättebra när Chelsea gjorde det med Saul här. Det var också en sån där värvning. Ja, men han hittar vi säkert en funktion för. Det har man inte riktigt gjort än, om man säger så. I och för sig, nu senast, jag ska inte vara för hård på honom. Alltså, senast mot Wolves i andra halvleken, så då kom han ändå upp en del i kvalitet. Men ja, han har ju inte riktigt haft en sån där jättehärlig tid i England så här långt.
Jag lämnar Atletico Madrid för han är trött på att flyttas runt på positioner, och så dyker han in där som vänster wingback ändå och falsk nia och allt vad det är. Stackarn. Ja. Nej, då tror jag nog att Vidal finns en mer liksom tydlig idé om man nu skulle plocka in, men samtidigt det här är ju ett rykte som såklart kommer från italienska medier och sannolikt planterats av italienska medier för att väcka någon form av intresse här också, och det ska man ju därmed ta med en nypa salt.
Vi har några spelare som suger på att stanna där de är. Vi kan väl bara notera dem. En av dem är Jesse Lingard, som inte vill någonstans utan vill slåss om sin plats i Manchester United nu när Rangnick har kommit in. Inte så att han har fått överdrivet mycket speltid utav Rangnick, men han har ju visat att kvaliteten finns där. Messi, Lingard. Det är bara lite för många kroppar i vägen kanske, men han är sugen på att stanna och krig om den platsen i alla fall. Även Eden Hazard pratade sig om att då Messi Lingard skulle till Real Madrid ju och
Eden Hazard till West Ham
och stöka runt och ta Hazards plats helt enkelt. Nej.
Nu nämner vi ju verkligen spelare där tiden har börjat rinna ut snarare än att man är ung och lovande. I Lingards fall, jag tycker lite synd om honom ändå, för att alltså, med tanke på hur fin han såg ut i våras i West Ham, så tycker det är så att han förtjänar flera chanser, men frågan är om han inte skulle ha lämnat Man United ändå för sin egen skull, så att han hade fått några år här nu och liksom kramat ur det mesta av de sista åren i karriären.
Alltså det tyder ju både på ett enormt klubbhjärta från Jesse Lingard, han verkligen vill spela för Manchester United, men det tyder ju också på att alltså intåget av Ralf Rangnick ändå har gett någon form av positiv signal för honom själv, om nu, alltså uppgifterna kommer från The Athletic, det är ju trovärdigt liksom. Så att ja, nej, det, han vet nog bäst själv, men samtidigt så vill man ju se honom spela mer än vad han får, och det är svårt att slå sig in i det här United också i dagsläget. Angående Hazard så ska det ju primärt vara att han väntar tillökning i familjen, vill inte liksom flytta på dem, de trivs ganska bra trots hans fotbollsmässiga tillvaro, så trivs liksom familjen bra i Madrid, och att det inte är något läge att flytta i januari då med tanke på familjesituationen, samtidigt som ändå Real Madrids ledningen ändå har visst hopp om att han ändå ska hitta någon form av form under våren och bli en viktig spelare för klubben. Hade ändå pigg andra halvlek mot Cadiz i helgen, får man ändå säga, även om han är ju långt ifrån den nivån som han var i Chelsea. Och det känns det, lite så här bara mediokert alltihopa.
Det är en av mina största alltså fotbollssorger, och då är jag inte ens Chelsea-supporter, men att Eden Hazard lämnade Chelsea för så bra som han var i Chelsea. Jag vet inte ens om jag har sett en spelare prestera bättre än vad han gjorde där. Det kommer alltid vara en liten så här tagg i hjärtat ändå att han gick, eller att det blev som det blev efter att han hade lämnat.
Man måste ju undra, på samma sätt som man ofta hyllar Florentino Perez för att sälja spelare i exakt rätt lägen och göra ganska vågade drag, typ kasta Ramos och Varane på ett bräde i sommar och sen nu sitta här och konstatera att ja, de har mest varit skadade. Man kanske prickade ganska bra. Eller att man sålde Özil, man sålde Di Maria och så vidare. Måste man ju fråga om inte Marina prickade fullkomligt rätt i att sälja Eden Hazard till Real Madrid i det läget. För det är ju också det, när plötsligt de här skadeproblemen nu har dykt upp i Madrid, det kan ju inte bara vara på att de har tränat dåligt i Madrid eller någonting, utan det måste ju ha med att det här var på väg att ske.
Och man, han har ju haft en skadeförföljd karriär hela tiden, Hazard, men
fast inte i närheten han har ju inte varit i närheten av det här.
Såklart, men miljön i Chelsea var ändå sån att han mycket snabbare kunde studsa tillbaka där. Jag tyckte det var uppenbart att han aldrig skulle hålla samma nivå i en annan miljö än den han hade i Chelsea, för att han passade så bra där. Det fanns alltid liksom förtroendet, det fanns alltid liksom jag vet inte, det Jag tyckte det här kändes när han lämnade, att det här kommer inte bli samma spelare i en ny miljö. Jag vet inte.
Han är ju en sån speciell personlighet också. Mm. Just det här att han skiter fullständigt i fotboll. Han har ju aldrig gjort en... Alltså han har ju aldrig tränat en minut längre än vad han behöver. Mm.
Och det är ju, det funkar inte riktigt längre.
Nej, jag håller med. Då tror jag att då kan det nog bli så att man börjar få problem med någon skada och sen så har man inte riktigt, är man inte på plats mentalt nog för att ta sig tillbaka och göra allting som krävs för att ta sig tillbaka. Jag håller med, jag tycker bara det är trist för att han var så otroligt bra.
Och där känns det som att miljön runt omkring blir så otroligt viktig, att han, alltså i Chelsea där han trivdes bra, där kunde han få vara den personligheten, det funkade på ett annat sätt.
De kände honom ju.
Ja, precis, medans i Real Madrid med en annan kravbild såklart och plötsligt en prislapp hängande över sitt huvud och liksom nya utmaningar, så ja, det blev, och jag tror inte att man kommer undan med det längre. Jag tror kanske att det där var sista generationen som kom undan med att vara lite, jag ska inte säga lat, men Men
det är han ju.
Men titta på de här spelarna som kommer fram nu, de som är bäst i världen. Det är ju träningsmaskiner. De är ju nästan omänskligt vältränade, flera utav dem, och har det som sina stora styrkor i tillägg till fantastisk teknik och speluppfattning och allt det där.
Hela paketet.
Ja, men hela paketet. Jag tror att den där ja, men lite som vi vinner på med Neymar också ju. Om han hade brunnit för fotboll på samma sätt som Cristiano Ronaldo, så hade han nog kanske varit lika bra. Men det gjorde han aldrig, så därför blev han aldrig riktigt det. Ja, jag vet inte. Och det här med skadebenägenhet, det hänger ju också ihop rätt mycket med hur man tränar.
Ja, men det är ju just det, att Hazard kommer till också en...
Gareth Bale, ett annat bra exempel. Jag tror inte han älskar fotboll lika mycket som Cristiano Ronaldo.
Som
eller
golf.
I Wales älskar han fotboll, eller han älskar att representera Wales.
Jo, men han älskar att representera Wales, men det är liksom en annan sak. Man måste varje dag brinna för att... Man måste brinna så pass mycket så att man gör det där extra hela tiden.
Det var ju någon period när han kom tillbaka. Fast i Bales fall så var det intressant, för det var ju någon, efter första säsongen i Madrid, så kom han ju tillbaka efter sommaren och var så här helt löjligt vältränad. Och det känns ju som att det var ju ungefär där som skadeproblemen på allvar började också, när han hade liksom övertränat en hel sommar och sen bara liksom kraschat alltihop och han hade inga vader kvar. Jag vet, det är så svårt att säga det där också, men i Hazards fall tycker jag det är väldigt tydligt. Det har ju funnits liksom vittnesmål också, det var från Felipe Luis när han spelade med honom i Chelsea liksom, att han satt och spelade PlayStation till att få värma upp i princip inför liksom matchen.
Ja, ja, han brydde sig inte. Jag gillar inte att använda ordet lat, men omotiverat, ja. Tycker jag är ganska träffande i många fotbollsspelares fall, men det är som ni är inne på, att jag tror också att det kommer bli svårare att slå sig in på den här högsta nivån om man är på det sättet.
Mm. Och jag menar, titta på spelarna i Manchester City till exempel. Guardiola hade aldrig accepterat det. Det existerar liksom inte i den miljön. Jag tror inte det. Det finns inte en enda spelare som inte...
Där måste man springa i 90 minuter.
Ja. Eller Klopp. Han skulle aldrig köpa det att det fanns en spelare.
Real Madrid
som...
är ju en miljö där det sånt accepteras egentligen. Alltså,
ja.
Titta ju liksom, Marcelo klarade hela sin karriär.
Ja. Eller... Det är sant, men det kanske är sista generationen. Ja. Det kanske behövs ett nytänk i Real Madrid också. Vad det lider.
De ska ju tydligen värva liksom två labbframtagna liksom anfallsmonster nu, så att tydligen så tänker man ju annorlunda framöver.
Ja, precis. Men där har du spelat. Mbappé är ju verkligen en sån som älskar fotboll och brinner för det här och liksom hela tiden. Han lever fotboll 100% av sitt liv.
Just nu.
kanske.
Ge honom några år.
Vi går vidare därifrån i alla fall. Vi har en, och det här, vi fick en fråga från Axel Berg på Twitter. Vad blir januaris största värvning, tror ni? Och jag låter det leda oss in då på nästa punkt, för jag tror att det här är januaris stora värvning, för jag tror inte det händer så jättemycket, om jag ska vara riktigt ärlig. Och det handlar om Kieran Trippier och Newcastle.
Tror du på riktigt att det blir den största värvningen i januari?
Jag tror det. Det är en jättevärvning.
Ja, alltså det är en jättebra värvning av Newcastle. Och jag tror att den kommer ske.
Jag tror också att det är ju en statement-värvning. Det är ändå en engelsk landslags...
Han öppnar den eran på något sätt.
Ja, precis. Det är väl det. På Emil Krafts bekostnad. För att där, ja, Kieran Trippier är bättre än Emil Kraft, det tycker jag ändå vi kan.
Det kan vi nog slå fast.
Oj, kan vi våga du slå fast det?
Jag tycker det. Det är en subjektiv åsikt. Jag tycker att det finns säkert de som säger emot. Nej, jag skojar bara. Kieran Trippier är en superytterback med enormt mycket rutin, enormt mycket kvaliteter, och på en position där Newcastle verkligen behöver bli bättre. Och det är som sagt, det som du är inne på, det här är... Vem var det de värvade från Palermo till PSG?
Pastore,
ja. Det var deras första stora. Robinho till City. Vem var det de tog in till Chelsea en gång i tiden? Den första, jag minns
vem
inte.
Vem var först av alla där?
Ja,
det... Veron, var det första fönstret eller var det andra?
Ja, jag minns inte. Jag minns inte exakt, men Balla kanske? Ja, i alla fall den spelaren som bara indikerar på att en ny era är här, en ny tid är här. Och därför tror jag att Kieran Trippier ändå kommer landa, kanske inte allra högst upp, men han kommer vara där uppe bland de största, om det är så att han nu lämnar Atletico för en flytt upp till norra England och en kamp i botten av Premier Leagues tabell.
Han är ju väldigt öppen för att lämna, alltså, och flytta tillbaka till England. Han har väl till och med sagt det rakt ut att ja, men jag är nöjd med det jag har gjort i Atletico. Det här var ett jätteroligt äventyr, men nu vill jag hem till England. Han har väl också, som man har förstått, någon form av tanke på att fortsätta inom fotbollen efter avslutat karriär, med liksom ta lite tränarutbildningar och liksom på den viset. Mm. Och då passar det ju bättre att flytta hem då till England. Atletico ska ju förstå det. De ska också, med tanke på att man ändå har ofta använt Marcos Llorente som högerback ganska många matcher den här säsongen och ändå har en viss bredd, ska man ändå vara redo att släppa om då liksom man får de pengarna man vill ha, vilket inte borde vara något problem. Men man vill också ha in ändå en ersättare, och då har det pratat bland annat om Celik från Lille, är väl ett av namnen som dykt upp där. Högerbackar växer ju på träd, duktiga offensiva ytterbackar i liksom lite mindre ligor, så att där borde de hitta någon. Jag tror också den här blir av. United var väl jättenära och det kopplade samman enormt mycket med somras, och United borde kanske även fundera ändå på att titta lite. Nu har ju Dalot varit ganska bra, tycker jag, när han har fått chansen här, men Newcastle, såklart att det är en jättebra värvning för dem, såklart det gör jättemycket, men sen behöver de ju mycket mer än Kieran Trippier för att rädda det här kontraktet just nu.
Såklart.
Trippier blev ju den första engelsmannen sedan David Beckham att vinna en stor titel i en utländsk liga. Det känns så klassiskt engelskt också, att man gärna vill vända tillbaka när man känner att nu har jag väl uppnått någonting här, nu är jag klar, nu kan jag flytta hem till trygga i alla fall.
Newcastle är mycket, men varmt är det faktiskt inte.
Han orkar ju inte med Cholo. Det räcker med några år med Cholo liksom. Han orkar nog inte mer. Det var roligt i början när han fick flyttas på träningsplan hit och dit och allting.
Han har ju också lite speciell mentalitet eller inställning till livet i allmänhet, så kan man ju verkligen lägga fram.
Sen det pratades ju om Manchester United också rörande Trippier tidigare här. Nu är det väl mest Newcastle det pratas om, men han är ju från Manchester området. Trippier är väl City-produkt i grunden, va? Vill jag minnas.
Spelade med Guidetti en gång i tiden i ungdomslagen.
Ja, så är det då kanske i sådana fall.
De hade väl ganska god kontakt till och med, om jag minns det, om jag inte har helt fel.
Har han inte en ganska utpräglad Mank-dialekt också, Trippier, vill jag kanske blanda ihop honom. Jag för mig det. Men han är visst igen från Manchester.
Ja, någonstans. Jo, men det är han. Jag är inte säker då på om hans moderklubb är Man City, men han tillhör ju definitivt akademin samtidigt som Guidetti.
Ja. Vi tar och kastar in lite frågor innan vi knyter ihop för att gå på lite julledighet. Ja, det blir en vecka. Erik undrar, behöver Liverpool en anfallare till februari, eller snurrar man på Minamino och Origi? Vad tror du, Frida?
Jag tror inte man plockar, alltså, eller varför de menar att plocka in en ny i januari på grund av afrikanska mästerskapet, eller vad var frågan?
Ja, precis. Det är för afrikanska mästerskapen, tror jag han menar.
Nej, det tror jag ju inte på. Det är inte tillräckligt många matcher för att man ska plocka in någon sådär. Och Klopp brukar ju inte vara speciellt sugen på att plocka in någon bara för att, utan det ska väl finnas någon långsiktigt tänk bakom i så fall.
Ja, precis. Nej, förra säsongen var ju verkligen ett nödläge på mittbackar när det helt enkelt Jordan Henderson gjorde väl 3-4 matcher.
Just det, Ben Davis.
Ja, vad hände med honom?
Ben Davis skickades till, vart tog han vägen? Han
är tillbaka till Preston. Han har skickats någonstans.
Ja, vi måste kolla det här. Ben Davis, han är i Sheffield United på lån.
Jaha.
Med Robin Olsen.
Yes.
Får han spela något?
Ja, han har gjort att det har varit
14 matcher den här säsongen. Så att han har väl varit hyfsat ordinarie då i Sheffield United. Vad det verkar.
Men de har väl hunnit spela 30, va, i Championship eller inte så hela tiden.
De spelar hela tiden.
Men alltså det känns väl som i Liverpools fall. Jag tror inte heller de gör något i vinter.
Nej.
Men alltså typ något Jared Bowen-aktigt till sommaren. Kan, vet, helt otänkbart eller?
Jag tycker de ska satsa stort i sommar. Det kommer inte ske. Eller det brukar ju inte ske, men jag tror mycket väl att de hade kunnat locka någonting ännu större. Jag gillar Bowen jättemycket, ska sägas. Och jag tror också att han hade smält in bra i det där systemet. Men ja, hoppas väl att det kanske blir någon ännu större värvning ändå.
Apropå Liverpools värvningsstrategi, någonting vi inte behandlat här är ju påstådda intresset från Real Madrid och Florentino om att plocka Michael Edwards.
Ja, precis. Och det är väl inte, det vore inte en dålig värvning, tror jag, för deras skull. Jag tror inte han går till en lokal konkurrent i England. Jag trodde överhuvudtaget inte att han skulle stanna som alltså i den världen. Jag trodde han hade andra mål i livet.
Det är ganska löst fortfarande. Det är ju inte någonting liksom bekräftat, bara att han är imponerad av hans arbete och så vidare. Men det känns ju som en krock spontant.
Ja, alltså då är det ju definitivt att gå ifrån Galacticospåret och sen gå väldigt datadrivet och titta på helt andra spelare, helt andra marknader. Det är ju så...
Galacticospåret har man ju lämnat. Ja, jag försöker prata om Kylian Mbappé och Haaland. Men det är fortfarande, nu pratar vi yngre spelare. Det är ganska tydligt att Real Madrid har liksom skiftat riktning på så vis. Det här sättet de börjat agera på fri transfermarknaden nu med David Alaba såklart och kom in, men också Rydiger intresset. Det talar om att man jobbar på ett helt annat sätt i den klubben just nu, och det har vi sett tendenser av ganska länge.
Men du vet, med Michael Edwards då får du en Andrew Robertson från Hull som ingen jävel hört talas om. Och sen så måste du ha en tränare som kan utveckla de här spetsegenskaperna som man har noterat i en dataanalys, sätt att fan, den här spelaren tar sig just i den här kvadratmetern väldigt ofta.
Det kan vi...
Ja, precis. Stuart Downing var ju före Michael Edwards, får vi väl ändå.
Jo, det var det, men likväl.
Men det var också en...
Mycket intresse nu för alltså, huvudrekryteringsansvariga i olika Premier League-klubbar. Mm. Så Lee Conjurton ryktades till Atalanta. Mm. Har ju arbetat i Leicester väldigt framgångsrikt under en tid. Så att det verkar finnas någonting här borta.
Mm. Vill inte Newcastle norpa Brightons också?
Jo, det var också snack om det. Han har ju också gjort ett fantastiskt... fantastiskt arbete, så att det är inte så jättemärkligt att de kollar på honom.
Nej.
Ashworth.
Andreas Lind skriver: tycker ni att Arsenal ska gå för en klassisk striker i vinter eller sommar, eller ska man fortsätta med falsk nia upplägget som det blivit då när post Auba, som han skriver, och i så fall vore inte Kulusevski en superb falsk nia? Har de inte några potentiella falska nior redan i det där laget? Jag tänker på att en Smith Rowe skulle kunna vara en falsk nia. Jag tänker också att en Lacazette måste in på något sätt i den där mixen.
Man tänker liksom
Martinelli är väl inte en falsk nia, han är väl mer en nia.
Han är en nia, ja. Precis. Han kan ju spela. Jag är jättespänd på att se vad som kommer ske i Arsenal under våren, för att det finns ändå ett dilemma i att man har Eddie Nketiah och Balogun kvar. Det har ju varit lite sådär snack om att det här att de har samma agent, och det ska tydligen ställa till lite grann, för att de konkurrerar ju om samma plats. Så Nketiah lär väl försvinna i nuläget, eller de Arsenal kommer att försöka få honom såld så som det ser ut nu. Men frågan är om Balogun kommer man typ, ja, om man kanske inte vill, man kanske vill låna ut honom en runda ytterligare, för att det känns inte som att han är redo riktigt att axla det ansvaret i Premier League. Men någonting kommer ju hända sen, om det blir Alex Isak eller Dejan Kulusevski. Jag tar vilken svensk som en landar, känner jag.
Ja, det hade varit mäktigt.
Alltså Kulusevski falsk nia är väl lite tveksam till, och är tveksam till möjligheterna för honom att få speltid, och liksom den speltid han behöver när han flyttar från Juventus. Det ska jag ändå säga med Arsenal. Då tror jag faktiskt att Tottenham är ett bättre alternativ, om det nu skulle bli något sånt. Men Isak hade ju varit en drömvärvning för Arsenal om de på något sätt hade kunnat lösa det, såklart. Det är ju, herregud vad spännande det har varit att se honom återförenas med Martin Ødegaard dessutom. De hittar ju varandra i sömnen, så att...
Grejen är ju också med Kulusevski att då måste ju Arsenal skeppa någon ytter, och det lär väl kanske bli Pepe då, som verkar få allt mindre speltid. Men någonting måste ju ske då, såklart. Man måste rensa ut lite. Mm.
Där har ni det. Sillypodden vecka 51.
Är det där vi är alltså?
Jag tror det.
Det märks att du har barn när du räknar i veckor.
Ja, men exakt.
Det där är så där klassisk störningsmoment man har i allmänhet när folk säger så här, ja men vi kan ha möte i vecka 31, bara. Jag vet inte vilken liksom kvartal vi pratar. Jag kan räkna.
Det är vecka 51 nu, så kan du bara räkna framåt och bakåt därifrån.
Ja, men alltså, sluta prata i veckonummer. Det kanske tillåtelse att göra det i skolsammanhang, men alltså nej.
Jag tror inte man gör det här ens.
Nej, det är en väldigt svensk företeelse, tror jag.
Det är som namnsdag.
Vi är tillbaks nästa vecka igen. Nu får vi fira lite jul i slutet på den här veckan och sen tillbaks nästa vecka igen med fler rykten, och så närmar vi oss öppnandet av fönstret där i slutet på nästa vecka då. Så att från Cinepodden så säger vi god jul och på återhörande.
God jul!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.